I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag gör den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör de här intervjuerna för att ni ska få en, känna igen er och känna att ni inte är ensamma med att ha mycket stress i livet och att det är svårt att hantera. Och dessutom vill jag ta reda på hur presterar man och mår bra. Ja, nu har det ju varit midsommar och herregud vad härligt det var. Jag hoppas att ni också haft det. Värme, blommor, allting och lite för mycket folk. Så det är något mosig medan jag sitter här och spelar in. Ja, men jag hade jättenära vänner men jag kan bli trött ändå. Så är det en gång utmattad, alltid lite känslig helt enkelt. Och om det är så att ni känner att ni har jobbat med den här värmen så är det normalt när man har varit utmattad. Varför vet jag inte och det ska jag ta reda på i en annan podd. Men jag kommer här med ett litet stresscoaching-tips faktiskt. Nu inför semestern, alla har väl inte gått på semestern antar jag. Och då tänker jag så här. Jobba nu inte in i kaklet och så att ni är helt slut och vrålstressade när ni går på semester. Utan börja varva ner redan nu. Ät glass på lunchen, bada efteråt, spela lite tennis eller vad ni tycker är somrigt. För gör ni det så kommer er kropp börja förstå att aha, nu är jag på väg in i semester. Gud vad härligt. Och då så kommer ni kunna ta till er den återhämtningen av semestern på ett helt annat sätt. Så börja varva ner, ta långa luncher, kom sent till jobbet, gör lite så nu här inför semestern. Det är i alla fall mitt tips. Och jag har ju intervjuat en jättespännande kille som heter Kalle Ström. Han är forskare inom etnologi på Stockholms universitet. Och jag hittade honom för att jag såg att han hade föreläst en del om mjuka och hårt ledarskap. Jag är av den, det har ni nog förstått, att jag gillar ju lite hårt ledarskap. För jag har varit med om så mycket otydliga chefer och otydlighet bränner ut. Det finns det belägg för. Så därför så hörde jag av mig till honom och han kan så mycket mer än så. Han, såklart, han pratar kring valfrihet och vi har ju så många val nu. Och ja, han bidrar med väldigt mycket mer än så. Men låt oss lyssna, Kalle Ström.
Hej!
Välkommen till Prestationspodden.
Tack så mycket.
För de som inte vet vem du är, berätta lite, vem är du?
Ja, jag heter Kalle Ström. Jag är forskare eller doktorand på Stockholms universitet i ett ämne som heter etnologi. Det är inte alla som vet vad det är. Det är ett ständigt problem att folk tror att man håller på med fåglar eller liksom andra saker. Men jag är etnolog och det handlar väldigt mycket om hur ett slags vardagsperspektiv på människor och ett lite liksom kulturellt perspektiv. Alltså det här liksom normer, värderingar och sånt där som människor förhandlar mellan varandra och hur det påverkar oss och styr oss att tycka och känna och tänka vissa saker och sådär. Och annars så har jag väl haft en liksom kortfattat en lite brokig bakgrund. Jag var väldigt sådär målinriktad inom idrott när jag växte upp. Slutade med det när jag var 19 och sen har jag jobbat med tv mycket. Verkligen levt det här frilanslivet, hoppar runt på olika projekt och liksom blivit lite knäpp på köpet. Och sen bestämde jag mig för att, jag pluggade liksom parallellt hela tiden, men sen bestämde jag mig för att gå lite mer helhjärtat på det. Och påbörja den här forskargrejen då, som är ett femårigt projekt då, som jag driver i liksom Stockholms universitets regi. Och så där är jag nu, 2 år in.
Ja, men och så har du 200 scenframträdanden har jag läst.
Ja. Precis, jag föreläser liksom då och då, jag gör lite konferensergig och sånt där. Och det är ju det perfekta liksom, extra grejen i relation till att sitta på ett kontor och bara läsa böcker och skriva, så får man lite liksom, energi och sådana saker. Så att det uppskattar jag väldigt mycket. Och vara med i sån här podd, det är ju perfekt.
Ja, ja. Men och elitspelare i handboll också.
Ja, precis. Alltså, det var det när jag var 19, då la jag av med det. Ja. Och då hade jag sånt där skönt flyt, för då, och det är så skönt, för nu kan man skryta hämningslöst om det 10 år senare.
Det är jag också. Ja. Tennis, alltså jag slutade då.
Tar du över skrytet nu? Ja, precis. Det är skönt. Alltså, jag fick vara med i Hammarbys herrar där när de var väldigt duktiga i handboll, och så att min sista match är liksom i Globen, så det känns jäkligt
skönt. SM-guld.
Ett SM-guld, precis.
Ja, härligt.
Och din tennis då? Hur är det där?
Nej, men jag har inte fått SM-guld, men jag var en av de bästa i Stockholm och en av de bättre i Sverige. Mm. För vi var väldigt bra just i Stockholm i min årskull. Mm. Så, ja,
men, och det präglar en i livet väldigt mycket, tycker jag.
Ja, det gör ju det. Ja, men ge inte upp på gott och ont.
Nej, ja. Verkligen.
Mm. Men för när jag läste igenom vad du har gjort, då undrar jag så här, och jag tycker du har hunnit med att göra otroligt mycket. Det var vad som slog mig.
Mm.
Men då förstår jag, du har hoppat runt lite som du beskrev.
Ja, verkligen. Det har varit ett hoppigt liv liksom. Ja. Och det är på gott och ont.
Hur gammal är du?
Jag är 30, fyller jag.
Men hur kom du in på etnologispåret då?
Ja, men det finns faktiskt ett key moment där. För det var, eftersom jag jobbade med tv, så gick jag ibland runt och funderade på olika så här, tv-idéer som jag skulle realisera. Och väldigt många av de här har inte blivit av, liksom, utan det var bara så här som jag tänkte mig. Men en av dem handlade verkligen om det här fenomenet varför busschaufförer vinkar till varandra. Alltså du vet, när de åker förbi varandra så vinkar de alltid. Ja. Och jag tyckte att det var liksom intressant. Varför gör man det?
Ja.
Liksom sådär,
gud vad härligt.
Ja, så det var något frö till någonting. Det är en riktigt usel tv-idé, hör jag själv här. Men det var liksom, jag var nyfiken på den här frågan. Och då pratade jag med jag träffade någon sån här etnolog som sa att jag borde liksom, det är en fråga om liksom kulturell identitet. Och att liksom, om du ska hitta svaret på den frågan, så är det där du bör leta. Och då tog jag en kurs liksom, och sen på den vägen är det, så bara fortsatte jag. För att det är spännande helt enkelt. Med frågor som rör liksom, varför vi gör som vi gör som människor, och att vi också är ganska motsägelsefulla varelser. Att vi säger en sak och gör någonting annat ofta och sådana saker. Och att det framförallt skiljer sig i hur vi, det här officiella pratet om någonting i relation till hur praktiken ser ut.
Och hur är vi svenskar då? Har vi en speciell... Ett speciellt sätt.
Ja, det där är ju liksom den, tänker jag, eviga frågan som etnologer får. Ja. Det är liksom inte riktigt mitt specialområde. Nej. Jag tänker att det finns ju definitivt massa saker som vi har
Lindström,
gemensamt.
Ja, Lindström, han har det.
Fredrik Lindström. Ja, precis. Han har ju snott så mycket etnologisk kunskap genom åren och liksom använt det och sådär. Men han, precis, han är ju duktig på sådana frågor. Men det finns ju massa etnologer som har hållit på med sådana frågor
bättre.
Också.
Ja,
verkligen.
Men... vilket område tycker du är mest intressant då?
Inom etnologi?
Ja.
Alltså jag tycker mitt projekt är väldigt intressant.
Mm.
Ja. Men det är det som jag tror grejer med etnologer, att de kan ju studera vad som helst.
Ja, alltså, jag
tänker det finns en ganska känd, alltså Rickard Hellström, en person som ofta, han var sommarpratare för ett år sedan. Ah. Alltså, han är ganska känd och han presenteras ofta som måltidsforskare. Och jag träffade honom en gång och så frågade jag sig, men varför är du så himla intresserad av mat? För jag kan ingenting om mat. Och liksom, jag kan inte ens laga mat i princip. Och då frågade jag liksom, varför han är så intresserad av det? Och då så sa han så här, men Kalle, och det här är ett typiskt etnologiskt svar då. Kalle, jag är inte intresserad av mat. Jag är intresserad av varför, liksom, hur människor förhåller sig till mat. Eller varför människor är så intresserade av mat. Mm. Och det är ett väldigt etnologiskt svar. För att vi ofta så här, kan ta ett ämne, vilket som helst. Men att någonstans så handlar det om liksom, hur människor alltså att förhåller sig till det här. Och till exempel mat då, det är ju inte bara något neutral föda som vi stoppar i oss, utan det finns massa värderingar i mat. Du är cool om du äter sushi till exempel, eller du var det för några år sedan i alla fall. Jag vet inte vad som är inne nu. Mm. Men att det finns massa förhandlingar kring normer och värderingar i de här sakerna som vi möter i vårt vardagsliv.
Du är vem du äter kanske.
Ja, men verkligen vem du äter. Ja. Och sådär. Och det där går att hitta i allting. Mm. Och det är därför etnologer gillar att studera vardagen. Alltså det som vi inte tror är betydelsefullt, men som där människor lägger in massa betydelse helt enkelt.
Vad kul, vad spännande. Men hur ser en arbetsdag ut?
För mig?
Ja.
Det är väldigt olika, men det etnologer gör som är lite speciellt också, det är att vi gör ju fältarbete, så vi är ju där på plats och studerar det som sker av det vi är intresserade av. Ofta, man kan studera arkiv, alltså det finns olika sätt, men jag gillar ju det där, liksom, att man är där det sker, det vill säga att jag gör observationer, jag tittar på människor, hur de agerar i sitt vardagsliv, och jag gör intervjuer för att få liksom, andra perspektiv eller kompletteringar av det. Så den vanliga arbetsdag, om jag inte är ute i fält så att säga, och tittar på folk, så är jag ju på mitt kontor och antingen läser böcker eller fikar eller skriver, typ så.
Det låter härligt.
Ja.
Berätta för mig, vad är ditt projekt just nu?
Alltså mitt forskningsprojekt som jag håller på med i 5 år då, det tar ju utgångspunkt i att värnplikten återinfördes för 2 år sedan ungefär.
Ja.
Och jag har ingen militär bakgrund själv, och jag har aldrig varit så intresserad av det, om jag ska vara ärlig. Men det var någonting som hände när, liksom, i mig när det återaktiverades där för 2 år sedan. För då var det här, plikten ska tillbaka, och då har vi en massa unga personer som har liksom växt upp i ett samhälle som handlar så himla mycket om liksom valfrihet, du ska få bestämma själv och såna här saker. Och hur skulle de då hantera det här? Att nu var plikten tillbaka, det vill säga att det är några som kommer liksom att tvingas in i det här, i den militära världen. Och dessutom liksom att den militära världen präglas väldigt mycket av att du ska lyda order och såna här saker. Mm. Så att jag var liksom intresserad av den här frågan kring liksom, hur kommer de här unga personerna hantera det här mötet?
Mm.
Helt enkelt. Så det är det jag har hållit på med nu 2 år och skriver en avhandling om det helt enkelt.
Ja.
Och då ska jag säga att värnplikten är ju ett väldigt intressant fenomen, därför att det är ju någon typ av avvikelse i vår samtid. Och det hänger ihop med liksom en utveckling historiskt, att vi har liksom gått från, liksom, mot ett sånt där samhälle som handlar så mycket om vad du vill, individens rätt, och att du ska få välja. Det är liksom nyckelpunkterna på något sätt. Det är liksom den stora ideologin som vi lever under.
Ja, och det är ju verkligen en del av stressen. Alltså den här, alla dessa val till förbannelse. Det är bara, eller typ när man är i kontakt med vården, bara då att man ska säga, kommer till receptionen, 2. Alltså,
ja.
Det är hela tiden val. Och det stressar. Jag gillar få val. Vad tänker du kring det?
Ja, men det är ju alltså, jag tror att det var någon som sa det till mig, att varför du studerar det här, Kalle, är för att du på ett sätt studerar dig själv också. För jag har ju väldigt mycket problem när det kommer till mitt vardagsliv och att vi ställs inför de här många valen hela tiden. Så att det blir liksom en slags självstudie av mig själv nästan. Nej, men för att alltså det klassiska exemplet som alla känner igen sig i, det är väl det här att sitta med sin partner kanske och ska välja en film på Netflix. Och man lägger ner ungefär lika mycket tid på att välja film som man tittar på själva filmen. Liksom. För det tar så lång tid och man ska komma överens, och till slut säger någon bara, men välj någonting bara. Det finns ju liksom, det är ju inte bara jag som känner så, utan det finns ju liksom ett uttryck som heter Netflix-syndromet som pekar på just det här att vi liksom, när det blir så här många valmöjligheter så blir vi paralyserade snarare än att vi blir liksom handlingskraftiga.
Ja.
Och det finns ett psykologiskt uttryck som heter choice overload problem, som handlar om just det här, när människor ställer sig inför många valmöjligheter samtidigt så blir det liksom overload. Och det är väl ett sätt att se på hur det där faktiskt påverkar oss i praktiken. Därför att det som också är grejen, att vi samtidigt har ett samhälle som hela tiden intalar oss att vi ska gilla val, och vi gillar val väldigt mycket som i teorin, så att säga. Men när vi kommer till praktiken så kanske vi inte alltid tänker på hur mycket frustration det är kopplat till de här valen och så vidare. Så det finns en slags dubbelhet här som är spännande, att vi liksom ser på val på ett sätt, men vi agerar på dem på ett annat sätt ofta.
Ja.
Som skapar stress, som du säger, och så vidare.
Verkligen. Bara att gå och handla i en matbutik, det är ju för mycket grejer egentligen. Alltså, men
jag gjorde en sån, jag gick på mitt eget Coop och räknade en gång hur många yoghurtsorter som det fanns, bara för att jag make a point. Ja. Liksom. Du kan få gissa då hur många det fanns.
Ja, nu slår jag till med 14.
Ja, det var alltså 150, över 150 olika stycken. Nej. Men då räknar jag med såna här små förpackningar också. Ja. Så det är lite taskig uträkning på det sättet. Men det är ändå tankeväckande att det finns, så att säga, så himla många produkter att välja bland. Alltså, sen har vi ju liksom våra vanor. Vi kanske köper typ samma yoghurt ändå varje gång och så vidare. Och tänker inte på de här sakerna, för vi är vana med vissa grejer. Men det blir ju... Det väcker ju frågor liksom. Och en sån här fråga är ju som kanske är provocerande, men det är ju liksom frågan om hur, alltså, frihet, alltså frihet är inte alltid samma sak som valfrihet, och det gör man ofta misstaget att tro. Det finns ett sånt här också lite klassiskt exempel på liksom, när är du som mest fri då? Om vi tar yoghurt exempel, när du har vi säger då i det här fallet 150 olika yoghurt att välja på, eller två, om du bara ska köpa en, så att säga. Och då kan man tänka sig, men det är klart man måste vara mer fri om man har extremt många val, fast då kanske man snarare ska säga att man har bättre förutsättningar för att göra det bästa valet, eller liksom hitta det optimala valet för just dig och så vidare. Men det betyder kanske inte nödvändigtvis att du är mer fri, därför att du måste ju också då, du tvingas att göra ett ganska avancerat val och så vidare.
Och det skapar ju också stress att känna att man kan liksom hitta någonting bättre hela tiden. Ja. Ja, är det här bra nog? Havremjölk eller vad ska jag ha för någonting? Ja.
Och det, jag har ett bra exempel på det skulle jag säga, men det är så intressant hur säljare fungerar ibland, för då gick jag på, jag hade bestämt mig innan att jag skulle köpa en tv, och så var jag väldigt sådär, ja, men jag har bestämt mig nu för den här tvn, jag la inte ner så himla mycket tid på att liksom välja på, gå in på Price Run eller vad man gör och titta på olika alternativ, utan den här tvn vill jag ha. Och så kom jag till den här butiken och var väldigt sådär, den här tvn vill jag ha, liksom. Och det var första säljaren som sa, det där är ingen bra tv. Den där skulle du inte ha, typ. Och då var det ju som att liksom hela min värld då raserades, därför att det slutade ändå med att jag köpte den här tvn. Liksom. Alltså det var för jag hade bestämt mig. Men just att han beskrev då att den här tvn inte var tillräckligt bra gör ju att jag hela tiden när jag sitter hemma och tittar på den här tvn tänker på den här mycket bättre tvn jag kunde ha köpt, så att säga. Så att det blir liksom den här känslan av förlust, så att säga, av någonting annat, någonting bättre som jag kunde ha haft hela tiden. Och det är också en dimension av det här att det inte bara liksom när vi ställer sig inför många valmöjligheter, utan också den här känslan av förlust som varje val blir, därför att vi kunde alltid ha valt någonting annat.
Ja.
Och det är en sån här psykoanalytisk
lärdom. Kanske folk känner också lite mer nu när vi kan bli tillsammans med vem som, alltså inte med vem som helst, men vi har sån tillgång.
Ja, verkligen.
Att man bara har valt rätt. Det måste vara svårare att vara nöjd med sin partner än när man bodde bredvid en granne. Eller
verkligen.
Ja.
Nej, men alltså, det är jättebra iakttagelse, för att det är ju det som händer också. Alltså, det är inte bara att vi väljer olika yoghurtsorter, såklart, för det kan man tycka är kanske inte ett jättestort problem. Utan det är också att samhället liksom mer än tidigare och någonsin kräver att vi ska välja oss själva i väldigt mycket högre utsträckning. Alltså, om du föddes som statare i liksom början av 1900-talet, då var det inte så att jag ska bli nagelterapeuten. Alltså, det var det du var. Och det är såklart att det finns en positiv utveckling i att du kan välja vem du ska vara. Du är inte låst vid saker. Men det som händer idag är väl till exempel att vi samtidigt pratar om gig-ekonomi och såna här saker, där du ska liksom jobba i liksom, den här idén om flexibilitet, du ska vara fri i den bemärkelsen och hoppa runt på olika projekt. Men det innebär ju också att du måste göra nya stora livsval ganska återkommande, och du måste uppfinna dig själv på nytt gång på gång, så att säga.
Ja, just det läste jag om att du pratar kring eller skriver om, eller det här med att inte ha den inre motorn som drivkraft, eller vad man ska säga. Eller vi har ju det ofta numera, som när chefen liksom måste attrahera sån som älskar sitt jobb och drömmer om sitt jobb.
Ja.
Ja. Vad tror du om det då? Jag tänker, jag är ju coach. Jag vill ju gärna att de ska, att mina kunder ska tycka om eller liksom känna någonting för sitt jobb. Men samtidigt så måste man ju se det till vad är man i livet. Liksom. Mm.
Ja. Nej, men jag kan förstå att det kan låta liksom motsägelsefullt eller lite sådär kontroversiellt. Men just, jag tror att den här idén bara är att om vi lever i ett sånt samhälle, ja, där vi tvingas göra de här valen hela tiden, mm, så är det naturligt att människor också söker sig till en tillvaro där det inte är så komplicerat. Alltså det ser vi överallt. Jag menar, varför köper man Linas matkasse till exempel? Nej. Jo, men det är ju skönt, för det är någon som bestämmer då vad du ska äta till exempel. Eller varför går du till en PT? Jag kan ju säga att det är för att du ska bli liksom väldigt motiverad. Det är väl också en del. Men det är ju också skönt att det är någon som säger så här, hoppa nu, liksom, gör armhävningar nu och så vidare. Så här, för att då slipper du göra de valen själv.
Ja.
Jag tycker det är underbart. Det är liksom.
Ja.
Ja. Så att vad jag menar är väl lite grann att den här idén då om att utifrån något slags ledarskapsperspektiv att vi alltid ska lämna människor så att säga, de ska vara fria att liksom, ja, fria i sitt, alltså den optimala friheten i termen att de ska välja exakt så, det kan uppstå problem kring det. Människor behöver inte nödvändigtvis tycka att det är skönt och bra, så att det är väl det tror jag menar. Och jag ska säga att det finns också det här, för på tal om motivation så finns det här bra exemplet tycker jag från en sociolog som heter Slavoj Žižek som säger så här att det som skiljer sig i dagens liksom postmoderna samhälle från tidigare, illustrerar han med ett exempel då, som låter så här. Alltså om du tänker dig en förälder i början av 1900-talet, så vi säger en pappa då, som säger till sin, som vill att ens barn ska gå, ens dotter ska gå till sin farmor och hälsa på. Och då säger den här pappan då kanske, du ska gå till din farmor, det är din plikt att göra det, gå och gör det liksom. Men den liksom moderna, liksom postmoderna dagens förälder skulle kanske säga till sin dotter, din farmor skulle bli så himla glad om du åkte och besökte henne. Alltså du gör som du vill, men hon skulle bli jätteglad. Och det som Žižek menar då, den här sociologen, det är ju liksom att man tror då att man är snäll som förälder, att man är mjuk, att man är liksom, ger dem det här möjligheten att välja själv. Fast egentligen så finns det liksom ett annat typ av tvång, ett underliggande tvång som handlar om att du förväntas göra det här därför att annars så kommer du göra din farmor ledsen. Och det som dessutom Žižek säger som jag också tycker är intressant, det är det här att du ska inte bara besöka din farmor, du ska också tycka om att besöka din farmor. Och det är ju också en aspekt som liksom handlar om det idag då, att vi inte bara förväntas göra saker, vi förväntas också tycka om det alltid liksom. Alltså vi förväntas, det var som mitt ex sa någon gång att vi så här, ska vi åka till IKEA? Och då sa jag så här, ja men det kan vi göra, absolut, typiskt snubbe liksom som jag, det kan vi göra, inte superentusiastisk. Och då sa hon så där härligt, hon bara, men bara om du verkligen vill. Och då kände vi att verkligen vill åka till IKEA. Jag vet inte om det liksom, är det verkligen nödvändigt att man verkligen ska känna liksom att det pirrar i magen för att man ska åka till IKEA. Och det är då man kanske inser liksom att sådana exempel att det blir liksom ohållbart också. Den här idén om att vi är besatta av att hela tiden hitta motivation och liksom...
Ja. Ja, jag vill bara säga att jag har några platser kvar i min coaching. Jag är just coach och stresscoach. Och jag jobbar med mina kunder genom att skapa förändring. Och om de behöver hjälp med relationer eller hitta någonting att brinna för. Eller ja, välmående består ju av så många delar. Så det kan vara allt från relationer, kost, karriär, träning. Allt måste ju fungera om man ska må bra. Så är du intresserad av det så hör av dig till mig på caroline@prestationspodden.com eller carolinenorbeli.com, och där kan jag även läsa vad andra tycker om min coaching. Dessutom gör jag stresscoaching-cirkel där man träffas i Vasastan och i en jättehärlig yogalokal där vi pratar om stress, tankar, hur man släpper tankar, stresshantering, yoga, vi yogar, mediterar och ja, självkärlek. Det som är det största med det här är ju att vi möts, det är vi flera som möts och pratar. Det märkte jag var, det var inte bara min insats som gjorde att det blev helt fantastiskt sist jag hade den här gruppen. Och det här börjar i augusti, 20 augusti, en tisdag, och så är det några tisdagar framöver. Det är var tredje vecka. Ja, men gå in annars och läs på, på carolinenorbeli.com. Tack så mycket! Men du är lite inne också på, vilket jag tycker är superintressant, eller ja, det här med hårt och mjukt ledarskap.
Mm.
Alltså, ja, för det är ju så, hon leder dig lite mjukt där, borde istället vara hård. Vad tror du, har du någon uppgift om tydligt ledarskap, eller vad säger jag, otydligt ledarskap? Det finns en del forskning kring att, eller siffror på i alla fall, att sådana så här, lite mer osäkra, otydliga bränner ut sin personal.
Ja.
Har du stött på det?
Nej, men absolut. Alltså, jag tänker att det går väl i hand med det här att det finns, om vi lever i en tid där, och jag menar, det finns väl ingen så där inspirationsföreläsare inom ledarskap som inte säger att ledarskap bara handlar om att inspirera och att de ska följa dig, så att säga. Om idag ska man ju inte vara chef, idag ska man ju vara ledare och sådana saker. Ja. Det säger ju alla personer. Mm. Så tror jag att det kan finnas en risk att man tappar det här att vissa personer, framförallt baserat på hur kanske samhället ser ut och sådär, kan må dåligt i den där typen av liksom låtsasfrihet som det också blir. För du förväntas ändå göra dina uppgifter, du förväntas ändå göra massa saker, men när du blir för utelämnad, så att säga, att bara sköta dig själv och göra det själv utan någon slags tydlig styrning, så blir det, så att säga, snarare då stressande och paralyserande än liksom
det tror jag.
Produktivt.
Och jag tror även som vi är här i Sverige mot barnen, för där är det så här, vad vill du, eller det är många som säger, vad vill du äta idag? Fiskpinnar, köttbullar, pannkakor. Så här. Jag kommer ihåg min pappa som kommer lite från en annan, andra generationen såklart. Som han bara, sluta ge dem val. Ja. Och de är som djur, säger han då. Alltså han har hästar, så att han tycker att de ska följa. Liksom. Och jag tycker att han har rätt i det. Det är jobbigt att få alla frågor hela tiden. Alltså, det är klart att man inte ska vara fullständigt auktoritär, men det finns något tryggt i det ändå.
Men verkligen. Alltså, jag tror att man, alltså, och det här måste liksom passa sig för då, såklart, att det är liksom, det som du säger, så här, det handlar inte om att liksom, vad människor skulle må bra i en diktatur. Det är inte det som är poängen här, utan det handlar ju om att skapa någon slags balans och att dessutom tänka sig, som du säger, så här, ett barn, man kan ju fråga sig, det är ju verkligen en relevant fråga, så är det rimligt, är det schysst mot barn att de ska få välja? Det finns ju sådana exempel från förskola sånt där också, att liksom, du, vill du ha makaroner, vill du ha fiskpinnar, vill du ha sallad? Och då så tackar de liksom alltid nej då till sallad eller fiskpinnar och bara vill ha makaroner för det godas liksom. Och då kan man ju fråga sig, gör man barnen tjänst genom att ge den här typen av valfrihet i så tidig ålder och sådana här saker? Och jag sitter inte här liksom med alla de svaren, men det är ju verkligen rimligt att tänka sig just den här kanske idén då om valfrihet i alla situationer, att det alltid är någonting vi ska eftersträva på arbetsplatsen, i hemmamiljön, i barnuppfostran, i skolan och allt sånt där. Så att det är vår idé om att det alltid skulle vara gott ser jag som problematisk.
Om man backar tillbaka till det här med valfriheten som du pratade om tidigare, jag är ju helt med på att minska. Jag tycker det är jätteskönt med en, så här, när vi åker ut på landet och inte har så mycket grejer, alltså att det är bara, that's it liksom. Man kan inte åka och handla och, men det finns mycket positivt med det. Men om det skulle ju, om man tänker sig ett samhälle som är tvärtom, blir ju kommunism. Men jag förstår att du inte är ute efter det. Men balansen är ju ganska svår.
Ja, men verkligen. Det är ju en svår balansgång såklart. Och jag tänker att det handlar kanske inte om liksom hur... beroende på hur samhället ser ut då, så krävs ju olika former av liksom ledarskap och att hantera sin vardag på massa olika sätt. Och jag tror att det är det jag menar, att det finns ju, alltså jag lyssnade på någon så här psykoanalytiker som sa att om man ser tillbaka 60 år eller sånt där, så Så de som gick till psykoanalytiker var de som levde i ett samhälle som där man hade massa drifter som man inte fick utlopp för. Samhället tryckte tillbaka, man fick inte liksom leva ut det där. Idag är liksom situationen perverterad, liksom helt omvänd. Det vill säga att du går till en psykoanalytiker för du kan inte leva ut de kraven på njutning som samhället kräver. Alltså du njuter inte tillräckligt mycket som samhället kräver. Nej, och då blir du liksom deprimerad av det. Mm. Så att jag menar, det är ju en utveckling vi ser.
Det är jättespännande. Det är ju verkligen så. Man ska vara så snygg och man ska vara allt möjligt. Liksom.
Ja, och du ska liksom... Ja, men precis. Ja. Att du
semestern ska vara perfekt. Och,
ja, ja. Ja, men precis. Och jag tänker att det... Jag tänker att det mer och mer kommer märkas av inom liksom arbetsliv, inom liksom människors liv överlag. Att man kommer söka sig till att försöka hantera det här på olika sätt. Alltså det kan ju vara, varför är meditation så himla populärt? Varför är liksom olika former av, så här, som du säger, så åka ut till landet eller vad det är för någonting. Mm. Som ju också kan vara en del av liksom njutnings...
Men det kommer ju komma mer också. Att man åker ut i grupp. Och besöker naturen. Alltså ja. Såna där, alltså.
Ja, men verkligen. Eller liksom, jag tycker att av den anledningen så är ju det jag studerar, det här med värnplikten och det militära intressant också. Mm. Därför att det är också sådär, det är, liksom, skulle jag vilja beskriva det som, och som många beskriver det som, alltså det är extremt jobbigt, det är extremt tråkigt ofta. Du får inte ha din mobil, du ska liksom kräla i skogen och du ska bädda din säng och du får göra massa saker som är extremt tråkiga. Som ju också... kan man säga då, skapar ju någonting hos de här unga personerna. Det är ju en slags lärdom då, att de njuter väldigt, väldigt mycket mer av en slags, några lediga minuter till exempel, för att det blir den här skillnaden också i att nu gör jag någonting som är ganska tufft och nu så får jag liksom vila från det. Medan när de är hemma så kanske de pluggar mer samtidigt som de lyssnar på musik och samtidigt som de liksom smånjuter lite hela tiden. Liksom.
Ja, jag tror att det är ju en väldigt stor orsak till att människor bränner ut sig idag. Vi är ju i en välfärd som är väldigt hög, alltså liksom, och lever så bra, och så vill vi ha det ännu bättre, och då måste vi pressa oss jättehårt för att få det där, så vi liksom vi vill ha ultimata kicken liksom.
Ja, ja, men verkligen. Ja.
Och så det har du ju så rätt för, men det här med att då brinna för sitt jobb. Och liksom, vad tänker du kring det? Tror du att vi har kommit till ett osunt stadie i det och att vi måste börja gå till och bli mer så här, ja, jag går, som våra föräldrar var, gick till jobbet liksom?
Ja, alltså det där är en jättebra fråga. Det finns ju såklart inget fel med att människor Nej. Gillar sina jobb. Nej, det vore ju liksom konstigt, men jag tror att det finns någonting som handlar om att när det blir så att säga ett krav, när det blir en förväntan, och kanske framförallt riktat till unga människor. Jag kan känna att jag själv har blivit, jag ska inte säga lurad, men man har liksom fallit in i det där liksom, att man tror så hårt på självuppfyllelsen av det man ska göra och letar efter det, och det är bra att man gör det, men det finns också någon slags snedvriden bild av liksom hur det här ska se ut, hur den här känslan ska vara när man hittar det här perfekta jobbet. Och det är väl lite som med kärlek liksom, att det finns alltid, ja, men är det verkligen så här det ska kännas, eller ska det kännas liksom på ett annat sätt? Och jag tänker att det finns ett problem lite grann när det är det enda vi hör, därför det enda vi hör då är att några andra människor är extremt liksom lyckliga på sina jobb och har alltid kul. Alltså Google signalerar liksom en bild av där har man där och liksom det är rutschkanor och det är massa häftiga saker som gör att man alltid har roligt på jobbet. Och jag tror att det skapar, det är inte sant. Alltså det är, människor kämpar, människor har det liksom tråkiga stunder ofta. Det finns massa sådana här saker som inte ingår i den här bilden som vi matas med hela tiden. Och det skapar alltså olyckliga människor. Alltså det är ju, så är det ju absolut.
Verkligen. Man tror att det är så kul för alla andra.
Ja, och jag tror att där är ju liksom, när det är också ett samhälle, när det, liksom, det är de värdena som är drivande. Kul, motivation, självuppfyllelse, det är absolut bra verktyg. Men när det är liksom det enda som är accepterat på något sätt, så kommer det slå tillbaka. Mm. Så.
Men din motivation, den kommer väl ganska mycket inifrån, eller?
Ja, alltså, men det där är ju också grejen med motivation. Att jag tänker att det handlar inte om att... Alltså, jag tror att om man är då liksom privilegierad att man får göra någonting som man ändå tycker är roligt och man liksom har fått välja, känner man ju sådär, så kan det ju också vara förmätet att säga av mig så här, för jag har liksom valt den här forskargrejen och sådär, så det blir ju också sådär, ja men vissa har inte den möjligheten kanske att få välja, och jag upplever att jag har fått det i någon utsträckning. Det vill jag verkligen markera här. Men däremot så tänker jag att det där är ju också någonting som alltså den här också idén om motivation, för det är ju det jag tycker är spännande. Det är liksom det intressanta här, hur den kommer och går, och i vissa perioder är det liksom inte alls kanske någonting jag känner att jag vill göra, och i vissa stunder så är det väldigt kul och trevligt och sådär. Så att det är väl snarare bara det här att när man tittar på mitt liv så går det väl väldigt mycket upp och ner, och ibland så kan jag räddas av och känna mig liksom trygg i att du behöver inte alltid tycka att det är kul, Kalle, du kan bara göra det här. Alltså, precis som när nu är mitt jobb väldigt liknande hur man pluggar, men om man tänker sig så här en typisk situation när man sitter och ska skriva en text, och det här känner jag igen mig i så mycket, så är det återigen så här, om det bara handlar om motivation, då skulle det inte bli så mycket text, för att väldigt sällan är jag jättemotiverad att skriva, men om man tänker sig motivation, om man tänker sig att man skriver en text och liksom bara gör det av motivation, så kanske man liksom inte har det, och sen så går man in och letar efter något inspirerande YouTube-klipp eller man gör något annat, för man måste ju vänta på att den här motivationen ska komma innan jag kan agera. Men i själva verket så kan ju motivation lika väl komma av, så att säga, disciplin. Alltså motivation kan ju komma av att du faktiskt sätter dig och börjar skriva. Du sitter på stolen och skriver och skriver, och sen så kan det komma så att säga som en biprodukt. Och det tänker jag är en sån här klassisk grej, att man går runt och letar efter den här motivationen istället för att börja göra och inte fundera så mycket på hur det känns exakt nu.
Verkligen, vi är lite bortskämda så. Jag tycker också att tristess kan skapa motivation ändå, lite mer än att sitta.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
På så här, woohoo, ett för stökigt, glammigt ställe. För mig är det nog...
Ja, men jag tror
att tråkighet är lite inramat.
Ja, men jag tror att det är att hantera tristess och så vidare är liksom extremt viktigt. Så att verkligen. Och jag tänker att det är ju många som skriver som liksom sätter sig i... Jag träffade någon författare en gång som satt i rum. Han hade inga tavlor, ingenting. För att han ville liksom... Det var tungt att det var ett extremt tråkigt rum för att han skulle liksom... leverera, just för att det var så här, då var han tvungen att liksom använda sin fantasi för att skapa det här spännande liksom. Det är ett sånt exempel.
Ja, verkligen. Hur kom du in på TV egentligen? Eller hur började du där?
Jag tror att TV kom jag in på genom att det var efter min idrottstid, så tror jag, på tal om just det här med kickar och hur man söker sig till sånt, så tror jag att det var kanske en idé jag hade om att det skulle vara ett spännande liv på något sätt. Jag var ju väldigt mycket uppväxt i den där, man ska jobba med media liksom generationen. Så att jag tror att det var det, och så att jag frilansade ett antal år då som inslagsproducent framförallt, så att man gör, man är väl som reporter, men det är alltid lite oklart ibland vad man är inom tv, för det är reality-tv jag jobbade med, så det blir lätt så här, det är lite halvfake ibland.
Vilken, och
ibland
var, det
lite...
var det då?
Ja, men jag gjorde mycket sådana här program, typ Böda Camping och lite Ullaredsaktiga program och sånt där. Det tyckte jag var roligt. Men den världen är också, det är ju samma sak där, det är också den här flexibla arbetsmarknaden, man hoppar runt på olika projekt och det är svårt att skapa kontinuitet och sådana här saker som
kan behövas.
Ja, men som framförallt kanske när man blir lite äldre, att man känner att man längtar efter det där, någonting lite mer långvarigt.
Vad ser du komma ut av ditt projekt då, som du kallar det?
Som jag kallar
ja,
det. Är ett projekt.
Ja, nej, det men, är
ja, det kommer ju av, det kommer ju den här, ja, det blir ju som en rapport i en form av en avhandling då, som i den här boken, och rent, alltså om man pratar resultat och sådär, så tror jag att det är, jag är fortfarande ganska lång väg kvar, men jag tror att det handlar verkligen om de här frågorna, alltså att det är en mycket mer komplex relation mellan, alltså det här hur vi ibland känner en trygghet, eller att vi ibland mår ganska bra av att det är någon som säger till oss vad vi ska göra, kontra det här med liksom att vi ska vara utlämnade själva, att liksom göra saker baserat på vår egen inre motivation och sådana saker, och att den här komplexiteten finns, och att vi säger ofta att det ska vara på ett visst sätt, men att det visar sig att det kanske är helt annorlunda. Så att för mig handlar det verkligen om att bråka med det här, alltså, och liksom all respekt åt alla som pratar om motivation och inspirationsföreläsningar kring det, och valfrihet, och det är bra att individer ska få välja och så vidare, det är ju naturligtvis sant också, men det är lite också för förenklat till hur världen ser ut och hur människor fungerar.
Men när du är ute på företag och så och föreläser kring det här, hur tar de det då?
Ja, förvånansvärt bra skulle jag säga. Jag tänker ändå att det här är som sagt lite provocerande att uttrycka de här tankarna.
Inte mot mig, men jag kan tänka mig att det finns... Alltså, jag vet inte om de nu inte lever så.
Ja, nej, men alltså, och jag menar, det blir ju... Jag brukar kanske skoja om att det är nästan som en anti-inspiratorisk föreläsning ofta. För att det låter liksom som att, vadå, får vi inte ha kul på jobbet? Och så är det ju naturligtvis inte. Men jag skulle ändå säga att det är ju väldigt många som känner igen sig i de här beskrivningarna av vad valfrihet gör med en, och att man hatar att gå på restaurang i princip för att det är så svårt att välja var man ska gå någonstans eller sådana här saker.
Men jag ska direkt gå hem till min man och berätta om det här med tråkigt på jobbet. Det kommer göra honom glad.
Ja.
Han kan tycka att det är tråkigt. Ja. Eller liksom, och säkert tycka så här, fasen vad kul det verkar. De som sitter på våning 3, de har så himla roligt. Ja. Eller liksom, när du pratar om tristess och att det är bra att kunna ha tråkigt, hårt och mjukt ledarskap, hur tar de det för företagen? Det skulle bara vara intressant.
Alltså, det beror ju väl på vilka man pratar med, jag tänker, hur de tar de här budskapen, men jag skulle ändå säga att det är så många som känner igen sig i det här, alltså att det kan vara skönt, lite som vi pratar om att gå till en PT och någon säger vad man ska göra, att det finns den igenkänningen kring arbetsplatser också, att framförallt kan det också vara mycket rakare, alltså för att använda det här farmorsexemplet igen, så tänker jag att en chef som faktiskt vill att du ska göra någonting, som då säger så här, men det här förväntar jag mig att du ska göra, istället för att säga så här, ja men du gör ju vad du vill, men det här skulle vara bra, och liksom man använder såna här typer av tekniker som är lite manipulerande, och det känner också människor igen sig i, liksom att det är någonting i det där, liksom att varför kan man inte bara säga vad vi ska göra, eller vara liksom tydlig på det sättet. Så det tänker jag är ett ärligare sätt i många fall, och det kan ibland också, det är väl det som är fascinerande, att folk som jag träffar kan uppfatta det som skönt, alltså att det kan vara skönt att få den styrningen, därför att du måste göra så många val själv i massa andra sammanhang också. Så att det, poängen med det är såklart någon slags balans i det här, att nej, jag måste inte tycka allting är roligt, på samma sätt som de här unga personerna som gör lumpen slås av det. Alltså att de tycker ju inte, alltså, det är ju så himla intressant nu när de också muckar och sådär, som jag har varit och träffat dem nyligen, liksom, så är det här. Så att jag tror att samtliga, om man nu tänker sig hur motiverade de har varit, så tänker jag att samtliga hade i princip hoppat av efter 2 veckor om de fick chansen. Men på grund av den här pliktlagen då, så har det varit svårt. Man kan inte bara göra det hur som helst. Och idag så är de väldigt nöjda att de har gått igenom det. Och det är också en grej där, hur snabbt och lättvindigt man hoppar av saker när det är liksom bara upp till dig själv, så att säga. Och nu är ju det här inte min åsikt nödvändigtvis om huruvida värnplikten ska finnas eller inte, för att det är liksom, det är en ganska speciell grej de går igenom och ja. Sådär. Men just att det säger verkligen någonting om hur människor å ena sidan det här vill göra det vi vill göra, men samtidigt kan behöva hjälp och kan behöva liksom någon form av styrning. Och jag kan väl säga, det finns en fransk psykoanalytiker som heter Charles Mellman, uttalat är kanske inte bra där, men han har det här, han säger det här att människor är som mest fria när de intar en gräns. Mm. Och det är liksom ett fascinerande citat, för att just den här idén om frihet som en gränslös frihet är liksom, snarare liksom förgör människor, men att det behöver finnas någon typ av gräns som vi orienterar oss utifrån.
Men absolut, och det syns ju så tydligt med barn. Mm. Alltså barn som har så gränslösa föräldrar, de mår ju så, alltså det syns ju så tydligt att de mår dåligt av det.
Mm. Ja, men verkligen, alltså, och jag tänker att det är återigen så här, det är klart att man kan säga så här, och sen så kan man säga så här, men då liksom, vad pratar de om? Är det liksom något slags fascistiskt samhälle vi ska, alltså så här, och det är ju det är ju verkligen liksom, det är inte de här ytterligheterna nödvändigtvis. Nej. Utan man måste ju också tänka att det finns snarare liksom asymmetriska maktrelationer. Alltså det finns ju så här, ett barn i relation till dig, det finns någonting, man kan verkligen fråga sig, så är det helt jämlika positioner? Och det är det väl inte liksom, tänker jag. Alltså det är någonting i det där som också är så här, att om det ändå finns den här maktrelationen, så kan den också få vara tydlig och liksom visa att du bestämmer över dina barn tills de är mogna, så att säga, att göra sina egna val och ta egna beslut. Jag tror att ett problem är om man är rädd för det, att säga hur det ligger till, eller säga så här, det här har jag bestämt att du ska göra nu, för att än så länge så är det jag som bestämmer och så.
Ja. Jag tror man bara blir trygg av att det är någon som tycker något, vare sig det är fel eller alltså rätt eller fel.
Och det är mycket lättare att säga emot. Alltså det är det som är grejen också. Om du inte hela tiden, och det är det jag tycker är lite härligt ibland, typ att ta den militära världen som ett exempel, är spännande, därför att det är väldigt tydligt att det här är en order som jag fått av någon typ av befäl. Och då kan man säga att det här är en dålig order. Och man kan säga emot den orden om man har varit där ett tag tillräckligt länge. För jag tänker till exempel Försvarsmakten som organisation är intressant, för den är också så väldigt hierarkisk och de beslutas uppifrån. Men det gnälls och kritiseras extremt mycket underifrån och väldigt öppet och rakt. För det är tydligt att det är någon som har bestämt, och då kan man säga ifrån. Då kan man säga emot det. För att annars är det liksom så här, ja, men vadå, det är bara upp till mig hur jag trivs i den här situationen, eller för att det är jag som får bestämma själv allting och så vidare, som kanske inte egentligen är sant, eller du får bestämma saker som kanske inte är helt relevanta ens eller något sånt där. Men just också den här, när makten så att säga blir tydlig, så är det lättare att säga emot också.
Ja, och det ser man ju på företag, och där, alltså jag har kunder som jobbar på företag där ledningen är svag, och så här, och liksom, då blir ju personalen helt kuvad också och går omkring och pratar kanske sinsemellan, men de vet inte vad de ska, vem ska de liksom konfrontera.
Nej.
Så det är ju det är ju jättebra. Är det någon som du har föreläst till, någon ledare som bara, nej men gud, jag gör ju helt fel? Är det någon som har vågat?
Jag skulle säga att det är många som känner igen sig i den här, att man som ledare använder sig av den här tekniken liksom, att vi ska alltid, alltså det här, vi ska få bara, vad vill du göra, eller liksom, du gör vad du vill, men
det skulle
vara jättebra om du gjorde det där och så vidare. Så man känner igen sig i den här typen av, eller i relation till sina barn är väl också klassiskt att man säger så, fast man egentligen säger du måste besöka din farmor nu.
Mm-hmm.
Man använder den metaforen. Så är det ju mycket.
Ja, men jag vet, kunder till mig vars chefer är så här, så kan ju väl du bara vara lite kreativ, alltså hur ska de veta vad de ska göra? Och det är så här, det är så himla flummigt.
Ja, och sen, ja, men verkligen, och sen finns det väl ytterligare en sak med det där, att det här är liksom hårt och mjukt, som man säger, liksom, som ju ofta blir rätt vagt vad det betyder, men jag tänker att det är inte heller hårt i bemärkelsen att man säger så här, du ska göra de här uppgifterna på 3 veckor, annars får du sparken. Mm. Det skulle jag säga helt fel typ av hårt. Det är inte det jag menar till exempel med det här tydligheten, utan snarare är det ju att man är liksom ärlig med att jag, det här förväntar jag mig att du ska göra, men sen är man där och stöttar den här personen och hjälper den personen, och det finns liksom inte den här de här konsekvenserna handlar om att du svarar upp mot mig som en person som liksom också kan alltså det finns en slags respekt mellan människor helt enkelt. Så att det inte är de här idén om att du ska sätta liksom tajta deadlines och bara liksom peka med hela handen, nej, i den bemärkelsen, nej, utan det finns någonting men...
Ja, men jag skulle bli, men det, man är säkert jätteolika som person, men jag hade en jättesvag chef på min sista jobb, eller svag, märklig, han sa ingenting, alltså, och sa han något, jag jobbade extremt mycket då, för det var innan barnen, liksom jag brann för det jag gjorde, och så sa han så här, varför jobbar du så mycket? Alltså som chef. Alltså, jaha, jag trodde du gillade att jag jobbade. Eller, hej, okej, vi ska jobba lite på den här lilla reklambyrån. men du vet, ja, himla märkligt. Och det fick mig så osäker. Jag är van, liksom, växte upp med en pappa som är väldigt rak. Liksom, så otroligt. Ja, man visste ingenting.
Nej, men det är verkligen. Och jag tänker att det där är ju... alltså jag har något, kommer ihåg, jag jobbade på gymnasieskola där det var... Jag fortfarande har kontakt med en rektor där som var gammal yrkesmilitär och major. Och han, det var en ganska stök i skola på många sätt. Och han var ju stentuff och liksom kunde ställa sig upp i lunch, liksom matsalen och säga liksom, nu dämpar vi oss. Och det blev ganska tyst ganska snabbt. Liksom. På det sättet kan man säga att han var ganska auktoritär och han kunde liksom gå långt. Om det var någon elev som var stökig så liksom konfronterade han de mest liksom, eleven. Han backade aldrig på det. Och nästan satt det liksom... Alltså han var ju väldigt tuff mot de här killarna oftast. Men det är också killar som så här, 10 år senare liksom, träffar honom på stan och ger dem en stor kram. Och det är det jag menar. Att så länge det finns att, du liksom, att man är tuff men att det ändå finns känslan av att det här är en person som bryr sig. Det är ju det som är nyckeln, tänker jag.
Jättehärligt. Det finns ju något i att vi bränner ut oss extremt mycket i Sverige. Man kanske mycket siffror utomlands är dolda, det vet man ju inte. Men man får en liten känsla av i alla fall att det är väldigt många som bränner ut sig. Vad tror du kan ha med att göra? Eller,
nej, men jag tror alltså, det här är en variabel i det, absolut. Sen är det ju å andra sidan så att det räcker ju så att säga inte med bara att liksom chefer ska bli så att säga tuffare för att man ska lösa sådana problem och sådär. Men det som du säger, den här känslan av att göra val, att vara desorienterad i vårt samhälle som är väldigt sådär rörigt på det sättet att vi förväntas göra det gång på gång och på olika sätt. Det är klart att det skapar ohälsa. Men som sagt, med det, eller ta det här klassiska skolexemplet att det är rörigt i klasser och så vidare och att därför så kan man tänka sig att det behöver bli mer liksom hårdare tag och så vidare. Men problemet med det är väl att det handlar väl inte om att det ska bli hårdare tag i den bemärkelsen, men snarare det här att lärarens position, att det inte bara är att man ska vara någon slags inspiratör och förebild, utan det är också så här, du har rätt att sätta gränser för att det är viktigt i klassrumssituationen. Men sen har de här problemen också att göra med liksom hur många lärare finns, alltså alla de här aspekterna som är klassiska också, att vi kan inte bara förlita oss med att folk ska bli liksom hårdare på något sätt för att det ska lösa sig. Men verkligen, det är verkligen en variabel, skulle jag säga, hur människor känner sig. Jag menar, det är ju någonting där som är intressant, att varför mår människor så himla mycket sämre idag? Alltså den frågan är ju liksom obesvarad, och där är ju risken att om man bara ställer nya diagnoser eller man liksom bara har kanske det här lite mer individcentrerade perspektivet och inte ser på samhället vad det är som händer parallellt, då får man inte syn på det här riktigt.
Nej, men verkligen. Men det är ju en grej, och sen allt det här med valet det, och sen och också det har du ju varit inne på, det här med vårt sätt att njuta, alltså att vi tror att vi ska upp, att vi måste ha det så himla bra liksom.
Eller liksom det här är precis idén om att vi snarare liksom blir deprimerade för att vi inte njuter tillräckligt mycket som samhället på något sätt vill att vi ska njuta liksom.
Nej, nu var jag inte i stunden.
Ja, precis.
Men det kanske är därför folk mediterar. Alltså jag är ju för meditation såklart. Jag mediterar en del.
Det är inte så många som är emot, tror jag. Är det många som är emot meditation? Jag demonstrerar inte så ofta mot meditation.
Jo då. Ja, min man, han är i alla fall lite emot. Ja, okay, kan jag säga. Ja. Eller han tycker i alla fall att det är inte som något för honom.
Nej, men så, precis så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Nej, men det finns ju en hel del i det du säger som man verkligen kan koppla till att det inte alls är konstigt att vi bränner ut oss. Nej. Vilket krav.
Ja, men precis. Och det enda problemet med det, kan jag tänka mig, är bara att alltså, för jag håller verkligen med, det finns en tydlig koppling där. Alltså, vad handlar meditation om på det sättet? Jo, men liksom att vara i nuet och att hantera liksom...
Kunna njuta, här, vara här och nu. Så kan jag vara med mina barn. Bara, är jag inte här och nu? Ja, när de är så söta.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Ja. Och jag tänker, det kan du också få den känslan av att bli styrd kan också generera den typen av känsla. Att vara i nuet. Därför att du koncentrerar dig bara på en uppgift. Att säga. Den här uppgiften ska du lösa. Till exempel om du, alltså som en PT då, för att ta det igen då, du ska göra armhävningar nu, till skillnad från kanske när jag går på gymmet och börjar tänka på andra saker, för att det är liksom, jag är bara där själv och kollar i spegeln och kollar på andra människor och tankarna försvinner någon annanstans och så vidare, så att det, jag tycker att det finns massa kopplingar med sånt där, verkligen.
Jag tänker på de som gör lumpen och inte får ha sina mobiler. Är det först en liksom chock och de ligger och skakar utan mobilen, eller vad? Det måste kanske vara så att de saknar mobilen mer än sina flickvänner.
Ja, alltså det där är ju ett ganska nytt fenomen, tänker jag, att liksom det här, för där är det verkligen så att du får mobilen på liksom vissa kvällar, men du jobbar ju oftast hela kvällarna, liksom, du håller på hela dagen, och det har ju gått väldigt bra, det är ju många som tycker det är skönt, för jag menar, det är ju också en ganska speciell situation i och med att du också är iväg, du bor någon helt annanstans och så har du Instagram och tittar på livet där utanför och det händer massa saker, och medan du själv liksom ligger på ett logemente med 12 andra sängar och liksom, ja, alltså det kan ju verkligen, den här känslan, FOMO-känslan, fear of missing out, kan ju verkligen
infinna sig. Där är hon med honom och nej. Ja.
Men det, och det är precis, det är som att det blir en slags... det går en tid och sen så lugnar det där ner sig och blir ganska skönt för många.
Ja, det måste
man känner inte att man hela tiden behöver liksom, ja, för man lär sig helt enkelt att inte använda den konstant.
Men också kan jag tänka mig, jag vet inte hur du upplever att de här rutinerna och så som de har är ju väldigt bra när det gäller stress, alltså hur mår de? De kanske mår bra där inne.
Ja, alltså,
som i fängelse.
Ja, alltså det är väl väldigt olika. Nu är det ju verkligen en väldigt speciell, alltså det är ju en speciell utbildning. Det är ju väldigt tufft och jag tänker så här, det vore lite konstigt att använda det som en slags ideal för hur liksom livet ska se ut.
Nej, precis,
men man bara har det sagt så ska jag ändå säga att det är ju ändå många som gillar väldigt mycket det här, de här rutinerna på något sätt. Alltså just också att det är någonting som också automatiseras efter ett tag. Du går upp på morgonen och bäddar sängen. Det är inget val, för det är en vana till slut. Det är ingenting du behöver tänka på. Det är skillnad från hemma där du kanske ska göra det nu eller ska göra det sen. Om man funderar på vad ska jag på mig idag? Men där har man bara samma uniform varje dag och så vidare. Så det kan vara ganska skönt. Så det är ju många som uttrycker att det är ganska trevligt. Och det finns också ett intressant uttryck som jag tycker är talande för det vi har pratat om också, som är inom det militära, så pratar man om att öka för att löka. Och det betyder helt enkelt att du gör någonting först.
Aha.
Sen vilar du. Och det kanske låter hur självklart som helst säkert, men för mig är det ett jättespännande uttryck, därför att till skillnad då från kanske hur det ser ut utanför, det vill säga att man, jag vet inte, om man städar så är det många som till exempel, man lyssnar på musik, man drar ut på tiden lite grann, man städar under ett längre period och så vilar man lite halv då och då till exempel, som är ganska vanligt. Man gör det lite mer lustbetonat, så att säga, saker, även jobbiga saker. Så är det liksom, det som gäller där är att man gör det och sen vilar man. Vilket gör att väldigt många av deras upplevelser är att tiden upplevs på ett helt annat sätt. Alltså... att vila då är liksom koncentrerad vila. Så om du bara får vila i 6 minuter för att det är så himla tajt schema, så är ju den känslan, den vilan, väldigt, väldigt stark.
Det är bra återhämtning.
Ja, alltså... nej, men det blir tydligt liksom att nu är det vila och nu jobbar jag.
Ja,
det... och det där är också ganska ovanligt för dem.
Och där har vi ju någonting också som är otydligheten mellan jobb och ledighet.
Ja.
Vi har inga gränser där.
Nej.
Och det, ja...
Ja, väldigt, precis, så är det ju verkligen väldigt många. Och jag tänker att det är ju också intressant så där med liksom utveckling. Om man tänker sig Det finns en sån här internetmem som är typ att när det är någon bild på en sladdtelefon så står det så här: when phones would were, eller vad heter det? Ja, men när telefoner var, hade sladd så var människor fria. Och det låter ju konstigt för att mobiltelefoner har ju gjort att vi kan ringa vad vi vill och vi är totalt fria på det sättet. Men
gud vad bra.
Ja, för det, ja, poängen helt enkelt då för lyssnarna här att liksom det handlar väl om att när man då har mobiltelefonen så är det ju också på något sätt känslan om att man tvingas kanske jobba på kvällar eller helger eller när man liksom tidigare, liksom, man kan hela tiden bli nådd.
Nej, det är helt sjukt. Ja,
så att det är ju den här frågan om frihet.
Man låter sig bli nådd. Det är det som är knäppt.
Mm. Så precis, ja, och det är liksom en, så att den här utvecklingen då som handlar om att frigöra människor på något sätt har ju också lett till att vi kanske känner oss mer att vi jobbar hela tiden eller att vi behöver svara på det här mejlet på semestern eller vad det nu är.
Och vi tröttas ut lite hela tiden istället för i stunder, i block. Ja, men gud, det här ska jag börja själv. Jag ska börja.
Ska du sno mina grejer? Är det liksom?
Ja, men till mig själv ska jag göra det. Så
absolut.
Jag säger inte till någon.
Nej, det är bra. Det får bara jag säga.
Ja. Skulle du själv bli sugen att göra lumpen? Du kanske har gjort det tidigare.
Nej, jag har aldrig gjort det, som sagt. Det är en bra fråga. Jag tror att, och det är det som är så intressant med det, för att å ena sidan så är det ju väldigt jobbigt och det är ju ingenting som gör att jag tilltalas av det på det sättet. Jag skulle inte vilja åka iväg kanske just nu ett år någonstans och liksom ligga in och skjuta i skogen och allt vad man gör och bädda sängen tidigt på morgonen för det låter liksom jobbigt och tråkigt tycker jag själv. Men jag tror också att jag har en idé om att herregud vad jag hade velat ha gjort det. Ja. Jag hade verkligen velat ha gjort det som 19-åring idag liksom, för att jag känner att det hade just när det kommer till den här att vi är ju så intresserade av att eftersom vi vill vara produktiva i våra liv så är det liksom ett sätt att verkligen hjälpa till med sin egen disciplin och att liksom vara duktig på att bara göra saker.
Så det
finns en väldigt dubbelhet i det där.
Ja.
Och samtidigt som kan man ju också ifrågasätta såklart som det här, nu heter det här prestationspodden och man kan ju verkligen sådär ifrågasätta varför vi är så besatta av att vara produktiva hela tiden också. Det är ju liksom övergripande fråga, men om vi liksom lever i ett sånt samhälle och man vill vara produktiv så är ju det är ett väldigt tacksamt sätt att få hjälp med det på det sättet därför att du blir så himla disciplinerad.
Ja. Men du kan ju må bra av disciplin. Det kan ju också vara så att alltså vissa är ju för disciplin. Alltså, jag tror att det finns någonting bra i det. Och om man liknar nu alla yoga-retreats som folk åker på. Det handlar ju om att verkligen träna stenhårt.
Mm.
Äta så ganska spartansk mat. Då, eller liksom som inte får i sig så mycket. Och bli så pass trött att man hittar kärnan av sig själv.
Ja, precis,
och det lär man ju göra i lumpen också.
Ja, verkligen.
Och gråta och hitta den där. Sen kanske inte det finns någon liten gullig yogalärare där som tar emot. Men det är kanske nästa steg.
Ja, precis. Ja, nej, det hade varit intressant att se om det var en massa yogalärare som sprang omkring och var befäl i lumpen.
Men om de kunde krama om dem när de väl har liksom hittat essensen av sig själva för de är så trötta och de har svettat så de har liksom...
Ja, verkligen. Men det där är ju verkligen... Jag tänker att det är också... Det är ju inte så att... Det springer omkring massa befäl som på något sätt, alltså de är ju ganska omtyckta. Så det är ju inte så liksom att de springer in och är hemska. Så framförallt i början kanske är det mer så här att du ska bara göra som jag säger. Mm. Alltså du behöver inte tycka om det eller inte, men du ska göra så som jag säger. Du ska bädda sängen nu, det är liksom, det är bara det som gäller. Mm. Och det är inte så mycket bestraffningar heller. Alltså inte bestraffningar i bemärkelsen gör liksom 50 armhävningar om inte jag gör det här. Jag tror inte man får inte ens göra så längre. Men däremot så finns det en väldigt liksom, ja, det handlar ju om att göra det för resten av gruppen och sånt där, för att annars så hamnar alla i, liksom, efter och sånt där. Men poängen i alla fall att det finns ju också så här på slutet så är det ju väldigt många av de här befälen som är omtyckta och de gillar dem och sådär och de gillar deras tydlighet och de gillar att inte behöva göra alla de här valen.
Men känner de sig väldigt meningslösa? Är det jobbigt med meningslösheten? Alltså meningslösheten att vi inte haft krig på så länge?
Ja, alltså precis. Det där är ju också en bra fråga. Så här, meningslösheten, dels är de ju duktiga på därför att själva utbildningen läggs ju upp på ett sätt så att, man tränar och man simulerar saker och det är väldigt allvarligt. Alltså, man lägger upp det på att du hanterar vapen, det är allvarligt. Så att det är inte som att alltså, när du väl är där så går man in i det och du tränar precis som alla andra länder tränar mot i övningar och så vidare, ja. Som känns verkliga på något sätt. Men när det kommer till MCC så tror jag att det är väldigt många olika motiv bakom varför man gör det. Vissa har ju motivet att de gör det för att de ska få något bra på CV:t. Vissa gör det för att de liksom känner att de vill göra sin samhällstjänst, alltså på något sätt liksom ge tillbaka till samhället på något sätt. Och vissa vill jobba inom försvarsmakten och så. Så det finns ju massa olika motiv, så att på det sättet hittar man ju mening på massa olika sätt.
Känner du att du får lite din dos av lumpen när du springer runt där?
Ja, men jag testade en sån här military weekend bara för att komma in i det lite grann. Så man kan åka på en sån military weekend för att testa hur det skulle vara. Och det var jätteintressant, alltså just utifrån att bara liksom, man får stå på ett visst sätt, stå i givakt. Det var någon som totalt styrde min vardag, som sådär inhämtade där 3 minuter, bädda sängen 5 minuter och så vidare. Det var väldigt, på tal om det du pratade om att vara i stunden, så är det väldigt intressant på det sättet att verkligen vara där och så vidare. Till skillnad då från kanske min arbetsplats nu, på tal om just frihet, så är det ju så här, det är ju den optimala friheten. Jag har ju 4 eller 5 år på mig. Här har du ett rum, Kalle, sa de första dagen i princip. Om 5 år ska du ha en bok färdig. Men det är ju, även om jag har jättebra handledare som kan stötta mig på vägen, så det är ju ingen som säger vad jag ska göra.
Nej.
Alltså det är ju ingen som säger så här, i den här timmen ska du skriva den här timmen. Utan det är allt det där ska jag liksom strukturera ganska själv.
Ja.
Och det blir jag ju knäpp av.
Visst blir du det?
Ja, ja, men verkligen. Det är ju det som är lite poängen. Vissa är ju jätteduktiga på det där. Men då är det ju den här, man är duktig på att själv disciplinera sig själv. Och vissa har det i sig, kanske liksom har tränat på det länge liksom och sådär. Det hade varit underbart om någon sa gör det här den här timmen och sen gör det här.
Det är jobbigt att boka in sitt egna schema hela tiden. Har du några tips om hur man ska bli mindre stressad och få en bättre tillvaro och så?
Ja, alltså det kan ju vara svårt att ge sig på att försöka förändra samhället själv då. Så då kan man ju tänka hur man kan hantera det här på ett annat sätt. Och då kan man ju till exempel som person, man vill ta sig i hand det här med att det är mycket val man ställer sig för. Så dels kan det vara bra att börja med att göra en översikt helt enkelt. Titta hur, alltså en vanlig person kanske gör 60-70 val om dagen. Man kan fundera på om den mängden är rimlig, vad är det för typ av val, så man har lite koll på vad det är för typ av valsituationer. Ställs man ofta inför det här att man har väldigt många valmöjligheter samtidigt till exempel, vilket gör oss ganska stressade generellt. Man kan också fundera på när man gör de här valen, om man ska ta viktiga beslut. Det är oftast bra att göra när man är lite pigg, kanske på morgonen eller när liksom man har druckit första morgonkaffet, istället för att vänta tills man har gjort massa val under dagen och göra massa viktiga val på slutet. Det kan vara bra tips att ta med sig. Sen så när man väl har gjort den här översikten kan man ju börja liksom skala av, för det är liksom less is more-principen. Om man tycker att det här är jobbigt, så är det liksom less is more som gäller, att skala ner så mycket som möjligt och inte kanske fundera för mycket på vilken yoghurt exakt du ska köpa, utan det kanske är okej att
det blir fel. Eller vad det blir.
Precis. Jag menar att tillåta sig skala ner på det. Och jag tror att det var någon komiker som sa, som jag tyckte var kul också, som jag faktiskt har en poäng, och det är det här någon slags 70%-regeln. Alltså om vi hela tiden söker efter det ultimata valet, 100% nöjd med den här yoghurten till exempel, så kommer vi också bli väldigt frustrerade, för det kommer ta tid och vi kommer behöva liksom jämföra och hålla på hela tiden. Så att vara liksom, att nöja sig med 70%, och då säger den här komikern till exempel att om vi nöjer oss med 70%, då blir det automatiskt 80%, för det är så skönt att slippa den här frustrationen. Att man ändå når nästan 100% för att man slipper alla de här komplikationerna som innebär att man ska nå det absolut bästa alternativet. Och det sista tipset är, som jag tycker är väldigt bra, och det är ju det här med vanor. Alltså vi är vanestyrda varelser på många sätt, och vanor är ofta någonting vi är i krig mot. Alltså vi försöker sluta vanan att röka, eller försöker sluta vanan att vara ohälsosam, eller vad det är för någonting. Men vanor är också någonting som, det är liksom vår ryggrad i livet på olika sätt. Och det är det här oreflekterande beteendet när vi till exempel, nu har jag faktiskt olika färger på mina strumpor här, så det skulle man kunna tänka sig att det är någonting jag borde ha tänkt igenom, men att det är också någonting vi sätter på strumporna, så funderar vi kanske inte på, ska vi sätta på höger först eller vänster först, utan nej, det är bara någonting vi gör. Och samma sak kan det ju vara då om man handlar på Coop, att jag behöver inte fundera på vilken yoghurt, för att jag har den här vanan att jag brukar köpa mango, liksom kiwi yoghurten. Och det är verkligen ett verktyg att använda sig av, att skapa de här vanorna. Att inte fundera på när jag ska gå och träna varje gång och göra det valet, utan jag går alltid och tränar klockan 17. Så är inte det några konstigheter.
Men där tycker jag du höjer lite min familj, alltså som jag är uppväxt vid.
Ja.
Vi kör alltid samma grejer. Ja. Alltså pappa lyssnar på samma musik, mina bröder, de kör samma skämt, vi äter samma mat, och min man bara, åh, han älskar nytt.
Ja.
Hela tiden ska det vara nytt, nytt, nytt. Och vi, jag vet inte, vi har liksom fått nog av alla intryck i vår familj. Vi gillar liksom, men man kan ju tycka att det är bara så här, men herregud, ja, pappa, om han kommer till Sverige så går han alltid till samma restaurang. Han skulle aldrig gå någon annanstans.
Ja, alltså, ja.
Fast han låtsas som att det är precis bara, här, vi ses.
Ja, men alltså det är ju precis, och det är klart att det, man kanske inte behöver ta bort alla val. Så är det ju liksom. Jag menar,
men
det är ju,
jag tycker ändå att det är något bra i det. Det kanske är stresshantering
som
de
håller
på med.
Ja, men det blir det väl på ett sätt. Ja. Du behöver inte fundera så mycket på det.
Nej.
Och men det är som du säger, så jag menar, det kan ju vara så att din man då kanske inte vill ha just det livet.
Nej.
När man bara går till samma saker. Och det är väl ingen som liksom nödvändigtvis förordar det, utan det, den här balansen. Alltså det är vissa saker vi vill väldigt gärna välja restaurang och fundera länge på det, för att vi älskar mat och vi vill testa nytt.
Ja.
Men det betyder kanske att vi kan skippa andra typer av ställningstaganden.
Precis. Det får bli, vi får dra in på yoghurt.
Ja, det är aldrig, återkommer alltid till yoghurt här.
Men
det är det stora
verkligen
problemet i livet.
Ja, men det är jättemycket spännande tankar, verkligen. Och jag skulle säkert kunna sitta och prata med dig mycket längre. Men ja, du måste ju skriva.
Ja, precis. Ja,
kanske.
Ja, om inte väl gör något annat. Det är
det
ständiga problemet.
Det är oklart.
Ja.
Okej, men tack snälla att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack. Ja, vilken energi och otroligt bra på att prata. Det kändes som att jag bara satt där och lyssnade till honom, och det var underbart. Jag gillar verkligen hans tankar. Har svårt att hitta ställen där jag inte håller med. Och jag vet inte, hoppas att ni gillar det här avsnittet och att ni har fått mer mycket av det. Och tack för alla nya lyssnare. Och fortsätt sprida och rita. Gå in på iTunes och så gå in och under prestationspodden och skriv rekommendationer att andra ska lyssna på oss. På oss, säger jag igen. Men på mig. Eller på dem jag intervjuar. Och sprid. Och är det någon som sponsor som känner att de vill kontakta, så är du väldigt välkommen. Det skulle vara väldigt bra. Hur som helst. För er som lyssnar på podden och tycker om den, skriv gärna önskemål vem jag ska intervjua. Och ha en underbar sommar och varva ner på jobbet. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.